Välkommen till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till Thanksgiving.
Jag heter Martin Engberg.
Jag heter Jessica Schiefauer.
Jag heter Elin Bordy.
Och jag heter Mattias Hagberg. Och när man spelar in såna här poddar så är det inte helt ovanligt att de där bästa idéerna och de briljanta meningarna och tankarna, de kommer först både innan och ibland, för det mesta, efter. Men den här gången så kom det något briljant på vägen hit, Elin. Nu sätter vi ribban högt.
Ja, nu sätter vi ribban. No pressure,
som du pratade heter. Om din bättre hälft som är i New York och marknadsför sin dokumentärfilm.
Ja, precis. And the King Said What a Fantastic Machine heter den filmen.
Och de har väldigt fullt upp med detta.
Ja.
Och då så funderade du och hade pratat med honom om detta att vara, med ett ord som kanske klingar lite kristet, men vi får säga det i alla fall, tacksam för att man får hålla på i alla fall. Vad var det du sa?
Ja, jo, men så här. Axel då, min så kallade bättre hälft, och hans kompanjon Maximilian från Airtryck. Alltså filmen hade premiär i januari på Sundance-festivalen. De hade Europa-premiär i Berlin. Den har sålts till biodistribution i, jag vet inte, mellan 15 och 20 länder. Så här, det går sinnessjukt bra. Och de jobbar och har liksom planer och reser runt och marknadsför den. Och de ska försöka visa den för alla nior i Sverige. Och så pratade vi om det här om dagen och så sa jag, men kommer ni ihåg ibland att stanna upp och titta på varandra och säga, shit vad kul att det har gått så bra. Tänk när vi satt med det här kaotiska materialet som bara växte och växte och växte och försökte klippa fram en film som skulle fylla vår vision av vad vi ville och hoppades på att någon festival skulle vilja ta den. Tänk att ni fick allt, kommer ni ihåg det? Ja, det var väl svaret lite tveksamt. Men nu fick jag ett sms från New York igår där det stod, nu firar vi! Och det var väldigt bra, för jag tänker på det, för att du och jag, Jessica, brukar prata om det. Till exempel när vi åker iväg några dagar eller en vecka och sitter och skriver, eller när vi åker på en gemensam researchresa, så är det nästan alltid så. Det är liksom ett litet gag mellan oss att någon av oss, kanske oftast jag, utbrister, tänk att vi får göra det här! Är det inte helt fantastiskt? Alltså i förra veckan så satt vi på en takterrass i Rom och pratade om text i två dagar, och det är ju något av det absolut bästa jag vet. Prata om din text, du pratar om min text. Alltså det är ju helt underbart. Tänk att vi får göra detta. Och jag tycker att det är...
Det är nästan provocerande egentligen.
Ja, det är nästan efter, provocerande. Ja. Bortskämd kulturelit, jag menar, herregud.
På en takterrass.
Men jag tror, eller jag tänker för min egen del, att det är viktigt. För att det också så här... det är faktiskt en del av att orka kämpa och sitta där och gneta med den där jäkla texten som man inte får till. Eller ja, alltså allt som är gnetigt och tråkigt och tröttsamt. Men att det också finns något som inte är hur mycket ska den sälja eller hur ska den bli recenserad, utan som är, nu har vi läst varandras texter och vi pratar om dem. Och det, alltså så, jag tycker att det är magiskt, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg och säga det lite till sig själv.
Nu räcker Jessica till och med upp handen för
att
få ordet,
så liksom bara
måste vi
igång.
Bara lämna över det.
Varsågod, Jessica.
Nej, jag tänker ju inte protestera på något vis, för jag håller med dig. Jag tänker att alltså det här med att hitta kärnanledningen till att man håller på. Alltså jag tänker att det, eller det här med tacksamhet då, man kan dela upp det i två delar, kanske det jag försöker säga. Å ena sidan, om det går bra, att faktiskt vara i det just när det händer, det skulle jag säga att jag personligen, det är nästan omöjligt. För får jag 5 strålande recensioner och en dålig eller en medioker, så är det tyvärr den mediokra som hänger sig kvar. Mm. Jag tycker att det är mera i retrospekt när, om det nu har gått bra, när det börjar lugna sig. Det är inte förrän då som jag kan titta tillbaka och se vad mycket bra det blev. Liksom. Men någonting som... Och där tycker jag du är så bra, för du påminner mig väldigt ofta. Du är väldigt bra på att påminna mig om att tänk att vi får göra det här. Tänk att det funkar ändå ekonomiskt, även om det är knapert ibland. Tänk att, ja, att folk fortfarande då och då hör av sig och vill att man ska komma på ett författarbesök. Och ofta när vi sitter där så brukar jag tänka att det är det här som spelar roll. Det är skrivandet, det är samtalet om texten. Det kan ingen ta ifrån mig oavsett vad som händer i den yttre världen. I världen som handlar om recensioner och sälj och ekonomi. Och varumärke. Åh, vad trött jag blev på rösten nu. Men jag kan bli... Alla vill ju att det ska gå bra. Och samtidigt så är ju den framgången ingenting värd om man inte får ut någonting väldigt viktigt av att bara hålla på i alla fall. Liksom. Mm. Och jag kan ju sväva iväg och bli väldigt nervös. Jag målar alltid upp någon form av apokalyptiska visioner av hur det kommer gå nästa gång jag släpper en bok. Jag har någon sorts grundinställning att jag kommer att bli hatad av en massa olika anledningar. Ja. Det är intressant. Det är som att jag är en defensiv pessimist kanske som tar höjd då för att det ska gå... Ja, men att det ska bli ett riktigt magplask som dessutom alla ska bry sig om, liksom. När man magplaskar så brukar ju folk oftast skita i det.
Utom man själv då.
Men jag föreställer mig alltid att jag ska magplaska och att alla ska peka finger och skratta. Och då återför du mig ofta till att, men nu är vi här. Nu är vi fortfarande i drömlandet, liksom. Och jag vet inte om jag inte hade dig på den punkten så vet jag 17 om jag skulle fortsätta, tänker jag ibland. För där är du super, super viktig. Och det berättar jag för alla mina högstadieklasser som jag åker och pratar för. Så visar jag en bild på dig.
Ja, vad gulligt.
Ja, det gör jag. Nu ska ni få se en bild på min bästa vän, säger jag. Och så har jag tagit en bild när du står och föreläser.
Har du
och står så här.
Elin på en PowerPoint-bild då?
Ja, eller, det har jag.
Eller har du ett stort plakat med dig?
En roll-up faktiskt.
Ja, just det, en sån.
Och så berättade jag om hur du och jag träffades på skrivarskolan strax efter år 2000 när vi båda, ingen av oss var utgivna och vi hade en författardröm och det kändes fortfarande som att det var väldigt långt till debuten. Och hur vi lyckades hitta någonting där vi kan stötta varandra både i det yttre och det inre och faktiskt värdera det väldigt högt. Så, nu tror jag Mattias räckte upp handen lite.
Nej, jag skulle bara bolla in Martin här när du pratade om defensiv pessimist. För det är ju du som har...
Och tala om pessimist.
Ja, men precis. Det är ju du som har myntat detta uttryck och du kallar dig själv för defensiv pessimist. Hur förhåller du dig till den här tacksamheten som defensiv pessimism? Hur förhåller man sig till
tacksamhet? Jag lever i ett överflöd av tacksamhet. Nej, men...
det var ett överflöd av pessimism.
Ja, det är inte jag som har myntat uttrycket.
Nej, okej, okay, förlåt.
Men däremot har jag anammat det som någonting som beskriver hur jag ofta känner inför saker. Att jag gör som Jessica pratade om här nyss. Ställer mig in på alla sätt som det kan gå fel, helt enkelt.
Om man tar ut förlusten
i förskott. Man ska inte bygga ett bås för en ofödd kalv, har jag hört nyligen. Jag tycker det var ett väldigt bra uttryck. Jag tycker jag har byggt extremt mycket bås emellanåt, får jag säga, som står tomma. Några kalvar i sig även, får jag säga, men de flesta hade jag inte behövt bygga.
Så sorgligt.
Ja, i lägenheten i Masthugget också. Ja, alla dessa tomma bås. Ja, nej, grannar som
det var lite svårt med byggloven. Men...
Nej, jag såg Martin framför mig här nu i en stor, skinande, ren, nybyggd liksom, ladugårdsbyggnad. Där står Martin i höga gummistövlar med en grep och tittar sorgset på ett antal tomma bås. Stackars. Ja,
men de flesta har du ju inte byggt som tur är. Då.
Nej. Nej, de flesta. Nej. Men det var därför som jag ändå gick igång lite grann på det du berättade i bilen, Elin, för att jag tycker att jag är ganska dålig på att ibland stanna upp och tänka att ja, men det här är ju ändå, jag får ju ändå hålla på med det jag vill. Mm. Som jag tror jag har sagt det för att jag har en bekant som också är i kulturbranschen som musiker och han sa så här, ja men vi lever ju drömmen. Mm. Och då tänkte jag, ja det gör vi ju. Det var ju det här vi drömde om. Men att leva drömmen betyder ju någonting också mycket mer vardagligt än att bara drömma drömmen. Och att allt är inte bara en dans på rosor. Och jag tror också att det är väldigt vanligt det du beskriver, Jessica. Inte bara för oss som ägnar oss åt ett liv där vi vill liksom skapa ett stort utrymme. Att ja, det kommer ju då till kostnad av att det kanske är svårt att få ihop ekonomin. Du kommer bli bedömd offentligt på det ena eller andra sättet. Du behöver ständigt söka nya jobb. Och så vidare. Och det är ju lätt att det tar över och att du hela tiden måste då vara upptagen av nästa ansökan. Mm. Eller vad det nu kan vara. Den här artikeln måste bli klar så att jag kan fakturera för den. Eller tänk om de inte vill lägga ut någon bok med mig längre för att det var länge sedan jag hörde någonting från redaktionen. Och det märker man ju om man pratar även med människor som har varit i branschen jättelänge. Jag vet att du och jag, Mattias, hade under ett av våra samtal hade vi en väldigt etablerad författare så satt vi och pratade om någonting efteråt, ett samtal, och sa, ja just det, det var ju ett tag sedan jag hörde av DN, jag måste nog höra av mig dit. Alltså då pratade vi om en av Sveriges mest profilerade intellektuella liksom. Mm. Så att, och den där känslan av att man ständigt måste ägna sig åt andra saker än det man vill göra, man måste ändå ägna sig åt administration kanske, eller uppdrag, eller listläsningar som man inte vill göra. Att man, jag pratade med en annan författare häromdagen också i samband med ett samtal som är något äldre som också sa det att jag har inte tid att skriva så mycket som jag vill. Jag har pratat med människor som sitter i Svenska Akademin som säger så här, jäkla akademin, det är så mycket att göra, jag hinner ju inte skriva, och så vidare. Mm. Så att,
men inom parentes ska vi bara säga det att när du refererar till våra samtal så är det alltså sådana här publika litteratursamtal som vi anordnar om det är någon som sitter och funderar på vad du pratar om.
Bra, tack.
Mm. Nej, men jag tänker att det är ju, alltså det är ju en vardag och det är vardagen man befinner sig i hela tiden med allting. Men just det här, vi lever ju drömmen, det är ju jättefint. Mm. För att jag menar, om jag hade kunnat se mig själv nu när jag gick sista terminen på gymnasiet och kom på att det fanns skrivarlinjer på folkhögskolor. Alltså,
eller hur?
Det är ju helt fantastiskt. Ja. Så. Mm. Så att det är ju, och sen är det klart att drömmen, det är ju mycket mer komplext än att det bara är en dröm hela tiden. Det är ju inte det betyder.
Nej.
Men det betyder ju att jag får faktiskt göra det här som jag vill göra allra helst.
Mm. Mm.
Och jag tror att man kan behöva lite liksom pepp och glädje och tacksamhet för att palla hålla på med en hel dags administration eller skriva den där artikeln också. Eller, alltså allt är inte lika roligt, men...
Nej, men också förstå det att det ändå är ett privilegium som många andra hade dödat för att
Så får man bara hoppas att de inte gör det.
Inte dödar.
Nej, precis.
Men hörrni, jag pendlar ju mellan någon sorts offensiv pessimism och någon sorts lätt... galen optimism.
Ja.
Där man kan ligga vaken på nätterna och bara föreställa sig att vad håller jag på med? Vad är... Och sen på dagarna kan man vara helt överlycklig över att man får hålla på. Hur ska man, kan ni hjälpa mig med detta?
Balansera
hur ska
det här.
Hur ska man balansera detta?
Du ska börja med att sluta ligga vaken på natten, tycker jag. Det låter jättedåligt.
Ja. Tack.
Sluta med
det. Då är det löst.
Ja, visst var det lätt.
Ja. Och du funderar på att bli psykolog.
Det är tur att jag inte är det.
Nej, det hade du aldrig haft några patienter kvar. Liksom.
Nej, precis.
Och löst allt direkt.
Nej, men ja, det är ju
intressant. Men känner ni igen er i denna? Alltså, för jag pendlar nog ganska mycket mellan att vara just i den här känslan utav att säga, gud, alltså, jag får läsa böcker som jag vill läsa och få betalt för. Jag får skriva saker om saker som jag tycker är roliga, spännande, intressanta. Folk betalar mig för det. Folk visar upp det för andra. Liksom. Men också en sorts...
spritt språngande ångest.
Ja.
Mm.
Ja, ångesten känner jag ju igen.
Ja.
men det var också allt.
Men din ångest är mer... defensiv, medan min är mer offensiv då, kanske.
Alltså ångesten är ju en drivkraft. Det får ju mig oftast att göra saker. Kanske
alltså,
att det går upp tidigt och börjar råda med saker som inte är så bråttom.
Bygga bås känner, till kalvar och sånt.
Då bygger jag massa bås helt enkelt. Men, nej, men jag tänker, jo, kanske inte, jag har liksom inga höga toppar sådär, men däremot så kan det vara när jag får tid och när jag sitter där och skriver, då hamnar jag ofta i ett tillstånd som är väldigt positivt i någon mening, att jag är i det och att jag är i kontakt med skrivandet och nära det, och det kommer någonting som kommer kunna fungera efter bearbetning. Och som är en balans helt enkelt. Så mina positiva stunder är just den där balansen. Så. Och de brukar ju vara inramade av oro. Men själva stunden är harmonisk.
Mm. Ja, det är väl precis det jag menar. Eller det, liksom, det är det som Elin påminner mig om. Att det är ju de stunderna när det inte handlar om något annat än en själv och texten.
Ja, det handlar inte ens om mig, skulle jag säga. Det handlar om det man skriver. Ja, alltså. Det tycker jag är...
Det är ju snarare att
man själv försvinner.
Liksom. Ja, det är en sorts självupplösning som är väldigt, väldigt, väldigt behaglig. Mm. För de stunderna tycker jag är ganska få.
Mm.
När man känner den starka kontakten. Men det är ju, skulle jag säga, det är ju de stunderna som gör att allt det andra ändå blir värt det.
Mm.
Och när man pratar om det här med att leva drömmen. Jag har tänkt många gånger under mitt författarliv att drömmen var inte alls som jag drömde om.
Nej.
Men jag väljer inte bort de här baksidorna i alla fall. Jag är jätteglad att jag slog in på den här banan. Och jag är väldigt glad att jag inte visste då hur verkligheten faktiskt ser ut. För hade jag förstått det så hade jag kanske inte fortsatt. Och då hade jag heller inte fått de stora positiva värdena. Nu känner jag att jag bryr mig jättemycket om hur det går. Jag skulle ljuga om jag sa någonting annat. Men jag har blivit bättre och bättre på att bara njuta av att göra det jag gör. Medan jag gör det.
Mm.
Tänka mindre på resultat och mottagande. Medan det är jag och min fantasi. Tror jag, i alla fall. Du får rätta mig om, om ett år, Elin.
När nästa bok har kommit ut. Eller är du mest på den där terrassen i Rom?
Mm, nej, men alltså jag har nog oftast inte så mycket ångest eller oro, faktiskt.
Tror du att det hänger ihop med att du också har organiserat ditt liv på ett högt vettigt sätt? Att du faktiskt har ett betalt arbete några dagar i veckan?
Det kan det absolut ha att göra med. Jag tror att det är framförallt väldigt bra för mig, ja. Att jag, så att säga, inte... Jag är ju överhuvudtaget inte beroende ekonomiskt av mitt skrivande. Det tar ju en väldigt stor press ifrån skrivandet, tror jag, tänker jag mig. För mig gör det ju det. För att jag inte behöver det, så att säga, ekonomiskt. Utan jag behöver det bara för att det är det jag vill göra. Så att det kan nog absolut ligga mycket i det. Sen tänker jag också att det är väldigt viktigt för mig att vi jobbar så nära varandra, Jessica. För att det är så lätt för mig att dela det. Jag tror att jag har ett väldigt stort behov av det här.
Mm.
Att säga, tänk att vi får hålla på. Mm. Alltså, för det är ju ett sätt att påminna mig själv om det, just det. Också. Jag säger det ju inte liksom, så att säga, för din skull, jag säger det ju för att vi har det här rummet liksom. Och det har vi ju hållit på med länge och liksom byggt upp tillsammans. Och det är ju en väldigt... Vi skriver ju tack och lov inte saker tillsammans, men det är ändå ett lite symbiotiskt förhållande att sitta mitt emot varandra och jobba och vara varandras första läsare. Och, alltså så. Men det gör ju också att man... väldigt lätt, tycker jag, kan dela det här. Tänk att vi får sitta här och hålla på, vecka ut och vecka in. Och nu sitter vi och grimaserar bara och är trötta och inget vill sig och texten är skitdålig i båda datorer. Men fasen, nästa dag så känner man igen, tänk vi får ändå sitta här och gnöla över våra texter.
Det räcker ju att föreställa sig att man skulle bli fråntagen det. Att det inte längre skulle vara, att det inte längre skulle vara möjligt, att man aldrig mer... skulle kunna sitta och ta sig den tiden. Eller om fantasin skulle tryta liksom, eller vad det nu kan finnas för anledning. Att bli fråntagen de stunderna, det är ju för mig likvärdigt med ett fullständigt mörker, skulle jag säga. Då skulle jag nog ha lite svårt att veta vad jag gjorde här på jorden. Men jag tycker att jag sitter och tänker på dig, Mattias. För jag kom på nu att jag tycker att jag ofta hör dig säga frasen, det är ju helt fantastiskt. Och det tycker jag så himla mycket om. Jag inser att du säger det alltså med väldigt stor entusiasm om böcker du har läst och om författares sätt att jobba och sådär. Så att den här, jag tänker att den här offensiva optimismen, den spiller ju också ut på vad andra håller på med. Känner du igen dig i det eller tycker du att jag så här diagnostiserar dig som...
offensiv optimist. En sån där jobbig jävel. Nej, men Ja, men ska man inte ändå känna så?
Jo, klart man ska.
Jag tycker verkligen det. Alltså, jag tycker inte det har varit helt... Eller det har verkligen inte varit självklart att man skulle få hålla på med de här sakerna.
Nej.
För man, ingen av oss kommer ju från något sånt förhållande där det liksom är så här att ja, men det här var väl helt självklart att man kunde få hålla på med det här. Det är, bara, det är fantastiskt på många
jag
sätt.
Jag är helt med liksom.
Jag ser dig, jag ser dig helt och hållet som en förebild där.
Ja, det tycker jag inte som du ska att, göra.
Då slutar jag väl med det då.
Ja. Nej, men jag tänker den där pessimismen, det är väl också ett försvar, en rädsla för att det ska tas ifrån en och liksom, att man liksom värnar om det man håller på med på något sätt. Att risken hela tiden finns att, det är, att man inte ska få hålla på, liksom, tror jag.
Men det kanske är lite som kärlek också, på något sätt. Alltså, om man är förälskad, då är man ju galen. Man kan ju inte vara förälskad i all evighet, för då framstår man ju som en vansinnig människa. Mm. Utan det måste ju rinna ut i någonting annat efterhand. Mm. Så kanske det finns där ändå, så att man måste pendla mellan de här två tillstånden.
Mm.
Ja, vad fint.
Mm. Det är ju en sorts nyförälskelse varje gång man får en ny idé som man börjar fnula på i huvudet eller börjar anteckna på eller sådär.
Mm. Det är eller man ju... ramlar över en bok som man tycker är helt fantastisk. Igen då.
Men jag sitter och tänker på, nu har jag suttit och så här smygooglat lite på ett citat som jag fick detta citatet, det är ganska så långt, av en kille som gick tillsammans med dig och mig, Elin, på Nordiska folkhögskolan på kursen Tag och skriv. Jörgen Leidebrandt heter han och han jobbar som bibliotekarie idag. Och vårdat sin bokpassion på en massa sätt. Och citatet är ur en bok som heter Döden är livsviktig av en författare som heter Elisabeth Kübler-Ross. Det här är alltså en bok som hon har jobbat med palliativ vård. Och umgåtts väldigt mycket med människor vars liv snart är obönhörligt slut. Och i hennes bok så finns ett citat som Jörgen kanske på förekommen anledning, kanske för att jag uttryckte väldigt mycket oro, det vet jag inte, skrev ut till mig på en liten tavla. Och jag minns hur det börjar, och det börjar ungefär så här. Det är oerhört viktigt att ni bara gör det som ni tycker om att göra. Ni må bli fattiga, ni må vara hungriga, ni må behöva flytta till ett tråkigare, billigare bostadsområde, ni må inte kunna konsumera så mycket som ni vill, ni må försaka det ena och det andra, men utan det som ni vill göra så kommer livet i slutändan ändå inte att ha haft liksom sitt riktiga värde. Jag önskar jag kunde citera det ordagrant, men det kan jag inte. Och jag inser att jag fick det citatet av honom så tidigt i mitt skrivande liv. Jag återvände till det då och då och tänker, ja men jag har ju valt det här av en anledning och jag är beredd att försöka väldigt mycket mer för att få ha det kvar. Och då kan jag känna att jag inser att, men herregud, jag ligger ju jättemycket på plus bara. Jag skulle ju kunna förlora enormt mycket mer av min bekvämlighet och ändå faktiskt ha det helt okej. Vad gnäller jag för? Var tacksam, kvinna, liksom.